Välkommen till ännu ett avsnitt av Fotosidans poddradio. Ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers Förbund. Visste du att Svenska Fotografers Förbund har lanserat en företagarguide? De allra flesta av förbundets medlemmar har ett eget företag med allt vad det innebär. I företagarguiden på förbundets webbplats finns mängder av matnyttig information, goda råd och användbara länkar för att starta upp och driva ett företag. Svenska frilansfotografen och skribenten Said Karlsson bor sedan över ett decennium i Japan. I Tokyo arbetar han främst med porträtt, dokumentär och streetfotografi och har under åren också rest runt i Japan som reportagefotograf med inriktning mot resor. Den långa vistelsen i Japan har gett honom en god förståelse för den japanska kulturen och tillräckligt med kunskap i det japanska språket för att kunna arbeta på plats, vara fotoguide och för att hjälpa till med internationella medieproduktioner. I det här avsnittet ger Said sina bästa tips till den som vill åka till Tokyo och fotografera. Från neon och vimmel i Shinjuku till natur och vackra utsikter från Takao. Testa smalspår i järnväg i Kamakura och en bit av det gamla Japan i Asakusa och templet Sensoji. Vi pratar förstås också om kameror och varför det kan löna sig att åka till Japan om man tänker investera i ny utrustning. Och förstås är det i världens folkrikaste stad man hittar barer och kaféer som specialiserar sig på fotografer och kameranördar. Hej och välkomna till Fotosidan poddradio. Då är det lite klurigt i bakgrunden. Ni kommer att höra steg, ni kommer att höra kaffekoppar, allt möjligt. Vi har sitter på ett fik i Tokyo. Och här sitter jag med Said Karlsson.
Hej, hej.
Och vi sitter ju här för att du bor här.
Ja.
Det är så fascinerande.
Vi sitter här i mina hemkvarter. Du har tagit dig hela vägen hit. Mm. En kvart ungefär från centrala Tokyo, ja. Från Shibuya.
Nästan i Kawasaki. Jag trodde vi var precis. I Kawasaki, det
Nej,
var vi inte.
Vi är på gränsen. Det är en flod här precis bakom oss. Och om man korsar den floden, då är man i Kawasaki. Men vi är precis liksom längs med södra kanten av Tokyo. Mm.
Och vad jag slogs av när jag kom till Tokyo, jag har aldrig varit här förut, är ju att det är en enorm stad. Mm. Inte bara till ytan, utan jag tror att det är världens folkrikaste stad.
Det är det. Det, är det. Det beror väl lite på hur man mäter och räknar och sådär. Men i Tokyo bor jag tror det är 11 miljoner i liksom Tokyo. Mm. I Stor-Tokyo tror jag siffran är någonstans runt 35 miljoner.
Otroligt fascinerande stad, och det vet jag att många av våra lyssnare tycker också. Mm. Och vi ska prata ganska mycket om fotografi då. Mm. Street photography, mer specifikt. Mm. För du är en passionerad streetfotograf.
Ja. Det kan man väl kanske säga. Ja, just nu, eller de senaste åren, har det hamnat lite i skymundan faktiskt. Mest för att jag inte haft så mycket tid sedan jag blev pappa. Men visst, absolut. Alltså, när jag har en ledig dag och sådär, då älskar jag att gå ut med kameran och bara traska runt planlöst och liksom upptäcka nya delar av den här stan och fånga den på olika kreativa sätt och sådär. Mm. Och sen så erbjuder jag ju faktiskt lite så streetfoto-workshops också via min hemsida.
Men jag såg på hemsidan att dels har du en bra guide om bra områden och sådär för streetfoto, men också att man kan boka dig som guide om man kommer hit och inte riktigt vet vad man ska.
Ja, ja. Det jag i första hand gör nu, jag är en här typisk mångsysslare som har väldigt många bollar i luften hela tiden, men det som jag skulle säga är mitt primära jobb just nu, det är porträttfotografi. Och då är det ju alltså turister som kommer till Tokyo som bokar mig. Så familjer, par, frierier, par på honeymoon och sådär. Så dels har jag liksom kortare sessions, en halvtimme, en timme, två timmar. Men sen har jag även halvdagspaket och heldagspaket. Och då kallar jag det för fototour. Och då är det lite mer baserat på liksom vad personerna vill uppleva. Så då kombinerar jag den erfarenhet jag har efter att ha bott i den här stan i 16 år nu. med mina fotokunskaper. Så då får de liksom mig som både personlig guide och fotograf. Och sen vid sidan om det så har jag också då streetfoto-workshops.
Men hur kom det sig att du hamnade här?
Ja, det började väl med att jag växte upp på 80- och 90-talen och var väldigt förtjust i tv-spel. Och då får man ju automatiskt en, liksom, då hamnar ju Japan oundvikligen på radarn, i alla fall på den tiden. Mm. Då var det liksom Nintendo, Super Nintendo, det var Super Mario, Zelda, Final Fantasy. Så tack vare de spelen och sen senare ett visst intresse också för anime och japanska serier, manga. Så liksom har Japan alltid funnits på min radar sedan jag var ganska liten. Mm. Men första gången jag åkte hit, det var 2008. Och då var väl både spelintresset och animeintresset, det var inte sådär. Ja, det var inte så lika passionerat som det var när jag var tonåring. Men jag åkte hit, jag hade ett ganska flexibelt jobb på den tiden för en svensk nyhetsbyrå som inte finns längre. Men jag frågade min chef om det är okej att jag jobbar från Japan i några månader. Och han sa att ja, det kan du väl göra så länge du sköter ditt jobb ungefär. Jag skrev mycket om teknik på den tiden. Teknik och spel var mina huvudområden på den här nyhetsbyrån. Så jag åkte hit. Och tyckte att wow, det här var ett fantastiskt ställe. Här vill jag stanna längre. Och ja, det var 2008, nu är det 2024 och jag är fortfarande här.
Vad är det som får dig att stanna här då?
Alltså det är väl att det är svårt att ha tråkigt här. Det finns alltid någonting att upptäcka, alltid något nytt att se. Just tack vare att Tokyo är en sån megastad som har liksom allt. Det är en viktig faktor, men sen också att jag tycker livskvaliteten här är väldigt hög. Allting funkar som det ska. Tågen går när de ska. Posten kommer fram i tid. Beställer man något från Amazon så kan man få det levererat samma dag. Eller senast dagen efter. Och lita på att paketet är helt och rent när det kommer fram. Folk är trevliga, maten är god och priserna är förhållandevis överkomliga också. Jag tycker att man får bra valuta för pengarna här och det är ganska viktigt. Varje gång jag åker hem till Sverige nu så känner jag att allting är så himla dyrt och kvaliteten på mycket, framförallt mat men även tågresor och paketleveranser är inte värdigt ett modernt i-land. Och sen, jo, jag glömde också en av de allra viktigaste faktorerna är tryggheten. Att här kan man gå runt med en dyr kamera, med en Leica över, runt halsen, mitt i natten, i vilken del av stan som helst, utan att någonsin behöva oroa sig. Och det är också någonting som, när man väl har blivit van vid det, så är det svårt att liksom sänka den standarden, känner jag. Mm. Så det är också en väldigt, väldigt viktig faktor. Det är aldrig någon som tjafsar, det är aldrig liksom bråk, stök. Okej, visst är man i Shibuya midnatt en fredag kväll så är det ju många, liksom, många som är fulla på gatorna. Men inte ens då så brukar de vara särskilt konfliktsökande.
Nej.
Så ja.
Det är kul att du sa det här om ekonomin eller att det inte är så dyrt här. Mm. För jag hade nog fortfarande någon känsla av att Japan skulle vara otroligt dyrt.
Som alla västerlänningar tycks ha fortfarande.
Ja. Mm. Jag vet inte varifrån man har fått det, om det är ett historiskt...
Det kommer nog från den tiden, den japanska ekonomiska bubblan på 80-90-talet. Då var ju Japan en supersnabbt växande ekonomi och priserna jämfört med väst var ganska höga. Men sen så sprack ju den där bubblan i början av 90-talet och sen dess har ju faktiskt Japan, alltså här om året blev det rubriker på nyheterna för att de för första gången behövde höja priserna. Men alltså länge har en burk dricka i läskautomaterna kostat lika mycket som den gjorde 1990. Så att priserna här har stått stilla och då har ju liksom resten av världen hunnit i kapp och sprungit om Japan. Nu faktiskt i förrgår tror jag det var, att då firade folk för att japanska Tokyo-börsen gick äntligen över toppen som sattes under bubbeleran, alltså för 30 år sedan. Så nu har äntligen ekonomin kommit i kapp vad den var då. Så, ja.
När man flyttar till ett nytt land och upplever en ny kultur så finns det ju saker som man tycker är lätt och det finns saker som man tycker är svårt. Vad är dina så här lätt, svårt saker?
Alltså svårt, den största utmaningen när man flyttar till Japan, det är ju språket. Och trots att jag har bott här ganska länge nu så är det fortfarande liksom ett hinder. Visst, jag pratar japanska och kan göra mig förstådd i de flesta situationer, men jag känner ändå att så fort konversationen går in på ett ämne som är lite mer överkurs, lite mer komplicerat, då är det svårt för mig att hänga med och också att alltså jag kan för det mesta känna att jag kan säga det jag vill, men inte på det sättet som jag kanske alltid skulle vilja, utan jag måste liksom förenkla och simplifiera mer än vad jag skulle vilja. Så det är väl den största utmaningen faktiskt fortfarande. Och till det här väl att jag har, alltså när jag först kom hit, när jag bestämde mig för att stanna, då gick jag på språkskola här i Tokyo i ett år, heltidsstudier. Man brukar säga att för att kunna liksom bli en fullvärdig samhällsmedborgare så behövs 1,5 till 2 år. Så att jag slutade lite för tidigt. Och sen har jag ju aldrig jobbat på ett japanskt företag som de flesta gör som flyttar hit. Utan jag har ju alltid liksom varit egenföretagare, kört mitt eget race. Så att jag har liksom aldrig behövt egentligen få upp japanska till en högre nivå. Jag kan ofta liksom komma undan med att antingen om det behövs så använder jag en tolk. Till exempel när jag jobbade mycket som journalist i början av min tid här. Då använder jag tolk ganska mycket. Nu om det är något komplicerat, om jag ska till doktorn eller sådär, så brukar min fantastiska fru ofta följa med som både moraliskt stöd och hjälpa mig med språkutmaningarna. Samtidigt så är det ju väldigt många utlänningar som bor här som inte kan språket överhuvudtaget eller betydligt sämre än mig. Så att jag får ju ändå väldigt mycket komplimanger och sådär och alltså för några år sedan så jobbade jag mycket, alltså jag reste runt i Japan väldigt mycket till landsbygden och sådär. Och då träffade jag ofta folk som aldrig hade varit i kontakt med en icke-japan som kunde kommunicera på japanska och så. Så att jag menar vanliga vardagskonversationer och sånt där, det är ju inga problem för mig. Och det berikar ju livet något oerhört. Alltså när man kommer till den nivån och man faktiskt kan interagera med liksom folk man träffar ute på landsbygden eller när man är ute och vandrar i naturen och sådär, att man kan sitta ner och ha ett, liksom, ett givande samtal, då blir det fantastiskt roligt att bo här.
Jag tänker att det måste också betyda väldigt mycket om man är fotograf och vill fotografera här, att få tillstånd eller att kunna kontakta någon och säga jag vill ta en bild av dig, kan vi göra så här och vad tycker du om det? Allt det här som ibland man kommer till ett annat land där man inte kan kommunicera, att man känner som man...
Ja, alltså den känslan är väl ständigt närvarande här skulle jag säga. Kanske mer för mig än för folk som kommer hit som turister och inte kan språket. För att Japan har en lite komplicerad relation till fotografi. Alltså samtidigt som det är liksom landet som ligger bakom alla de stora kameramärkena och liksom ett väldigt fotoälskande folk, så har man en väldigt strikt syn på personlig integritet. Och folk här är väldigt oroliga för liksom, personuppgifter eller att deras ansikte ska hamna på fel platser och sådär. Det är komplicerat och till exempel du måste alltid ha tillstånd, alltså, även om vi skulle stå här ute till exempel på gatan och ta en bild, så tekniskt sett så behöver du tillstånd. Alltså för att det här är en del av ett större shoppingkomplex. Mm. Och då behöver man tillstånd av markägaren. Så ska man göra allting by the books här i Japan så är det väldigt komplicerat. Och det är det många som vittnar om, speciellt folk som kommer hit och ska filma och göra liksom en långfilm. Mm. Men den andra sidan av det här myntet är att frågar man inte så är det oftast ingen som bryr sig.
Nej.
Och jag vet inte hur mycket sanning det är i det här påståendet, men jag har hört att till exempel filmen Lost in Translation som regisserades av Sofia Coppola och blev väldigt stor när den kom ut för 20-25 år sedan.
Ja.
Att liksom, bortsett från de scenerna som filmades inne i hotellet där den stora filmen äger rum. Men alla scener som filmades på gatan och så, det gjorde det bara liksom, i smyg. De hade inga tillstånd eller någonting, utan de bara gjorde det. Och kom undan med det. Och så vitt jag vet är det ingen som har liksom stämt Sofia Coppola eller så för det. Utan,
nej.
Och det är så med väldigt mycket här i Japan. Att liksom, det finns strikta regler, oftast överdrivet strikta kring väldigt mycket. Men oftast så är det ingen som bryr sig. Så länge man inte orsakar problem för någon annan. Eller liksom obehag för någon annan.
Street photography är ju lite, och det kan ju bli ganska konfronterande.
Den typen av street photography, alltså vad heter han? Han som smällde en blixt i folkets ansikte. Alltså, det skulle ju vara totalt oacceptabelt här i Japan.
Mm.
Skulle man göra det så skulle du ganska snabbt få problem, kan jag säga. Men däremot är du diskret, fotar lite på avstånd och framförallt respekterar folks liksom värdighet. Så tror jag att det inte är så många som skulle tycka att det är problematiskt. Men det är ju liksom streetfotografi här i Japan och det är väl så i många andra länder också. Det är lite i en juridisk gråzon. Liksom. I Japan så får man fota på offentliga platser. Man får fota andra människor. Men däremot så kan man få problem om man använder bilder med folk som går att identifiera på sätt som kanske de här människorna inte skulle känna sig bekväma med.
Så man skulle ge ut en fotobok med ganska avslöjande bilder på någonting eller någon som vars personuppgifter avslöjas då, så kan det bli problem.
Det kan nog bli problem, ja. Och speciellt alltså ett klassiskt exempel. Jag vet inte om det faktiskt är en historia som har inträffat eller inte, men alltså om man skulle fota till exempel ta en vanlig streetbild på ett par som är ute på promenad och sen skulle det visa sig att de här personerna, de har en affär. Partner skulle se det och deras förhållande skulle gå i kras. Då skulle de lätt kunna vinna, liksom ta det till domstol och utan problem vinna ett sånt case. Samtidigt som det är okej att fota på offentliga platser så är det inte okej om du orsakar någon annan problem. Och det är ju omöjligt att veta i förhand.
Man får ha känselspröten ut.
Ja, men precis. Och folks liksom, toleransnivåer är ju väldigt olika. Liksom. Vissa kanske ryggar tillbaka så fort de ser att någon pekar en kamera åt dem. Medan många andra inte bryr sig alls. Så att man måste nog... Ja, jag tycker att det är ganska mycket fingertoppskänsla. Och jag är väldigt sådär... Jag hör till den gruppen människor som tycker att liksom, om någon skulle konfrontera mig eller om någon skulle bli obekväm på grund av någonting jag gör, så skulle jag tycka det var jättejobbigt. Speciellt här eftersom jag bor här i Japan och vet att liksom, vi utlänningar här, vi får vara här lite grann på nåder. Liksom. Japan har en lite komplicerad relation till oss. Och så länge vi sköter oss så är vi välkomna här. Och liksom, folk ser inga problem med det. Men däremot så ställer man till problem. Då blir liksom ens etnicitet ofta en faktor som hamnar i rampljuset.
Mm.
Det är liksom många, här i Japan så har man en väldigt, liksom, det är ett väldigt kollektivistiskt samhälle och liksom den här grupptillhörigheten, den japanska identiteten är enormt stark. Och tillskrivs ofta egenskaper som, ja men liksom, allt som är bra, ja men det är bra för att det är japanskt. Och allt som är dåligt, ja det är dåligt för att det inte kommer från Japan. Något förenklat så är det väldigt många som har den liksom uppfattningen. Och när det kommer till liksom lägenhetsfrågan, ja men det är ju, många hyresvärdar, alltså de flesta här pratar ju inga andra språk än japanska. Det är ju liksom viktigt att komma ihåg det, att det är inte ett internationellt samhälle. Och många hyresvärdar till exempel, de är rädda för problem, de är rädda för att inte kunna kommunicera, de är rädda för att den här nya hyresgästen ska laga mat som luktar konstigt och att de andra grannarna ska klaga, eller att de, ett väldigt vanligt förekommande exempel och som uppges som anledning till varför vi inte får hyra lägenheter är för att utlänningar inte vet hur man sorterar soporna. Jag gjorde, vad säger, air quotes här. Liksom, det är väldigt mycket så här, har en utlänning gjort någonting, då får det stå för alla utlänningar. Sen att vi har liksom väldigt olika sopsorteringssystem i olika svenska kommuner eller om man tittar på olika europeiska länder, liksom, det spelar ingen roll. Utan det, för många japaner så är det japanska sopsorteringssystemet, det är helt unikt och det är omöjligt för utlänningar att lära sig hur det fungerar. Punkt. Mm.
Okej. Okay. Ja. Man får inte ställa ut sina sopor på fel dag eller fel
tid? Det får man inte göra. Man måste ställa ut dem innan klockan 8 på morgonen, men man får inte ställa ut dem liksom kvällen innan. Utan man måste liksom gå upp tidigt. Ibland kanske man måste ställa ut dem klockan 7 på morgonen. Mm. Och det är jobbigt om man är en kvällsmänniska till exempel.
Det är svårt att lära sig alla de här på något vis oskrivna reglerna. Eller det finns ju skrivet någonstans, men det är svårt att förstå.
Så himla svårt är det väl inte egentligen, men det handlar mer om att mycket som kanske vi, som många västerlänningar skulle se som obetydliga små detaljer, är superviktiga här. Alltså det är inte rocket science, det är mycket, mycket är ju bara sunt förnuft liksom. Mm. Det krävs ju att man kan kommunicera med varandra. Och kan man inte det, så det obehag som det skapar hos många japaner är tillräckligt för att de hellre bara skulle undvika risken helt och hållet.
Mm. Mm. Tack och lov, de här, alla nya mobiler har ju någon typ av översättningsfunktion som jag har använt ganska mycket när jag har kommit hit. Såhär, hej, vad kan jag köpa den här kameragrejen? Mm. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt tacksamt. Mm. Dels att man faktiskt
kan
spela.
De har äntligen blivit så pass bra att det faktiskt går att använda.
Ja.
För 5 år sedan var ju Google Translate inte sådär.
Nej.
Det var inte alls på samma nivå som det är idag. Jag tror den är utvecklad här i Japan, en liten enhet som heter Pocket Talk. Som jag tror är i princip en smartphone fast utan allting förutom en translation-app. Liksom. Och den är jättevanlig, den ser man många butiksägare som har så där för att de ska kunna kommunicera.
Mm.
Icke-japanska kunder och så.
Ja, det är fantastiskt.
Mm.
Vad är det som är lätt med Japan då?
Det är lätt. Skulle jag säga att det är väldigt mycket är ganska förutsägbart. Alltså man vet, det finns regler för hur man gör. Det finns regler liksom hur man går på tågen. Det finns regler för hur man köar. Det finns regler för hur man beställer på en restaurang. Och liksom väldigt mycket följer de här förbestämda liksom mönstren. Så när man väl har lärt sig dem så blir man liksom väldigt trygg i det. Att man vet, man vet ofta vad man kan vänta sig, och man vet att liksom det mesta, följer man de här reglerna och systemen så funkar allting. Och det är rätt skönt, tycker jag. Jag tycker det är kul att cykla. Jag tycker det är jätteskönt att jag liksom vet att om jag ställer cykeln någonstans så står den kvar där när jag ska gå och hämta den. Också en sån här grej man inte kan ta för givet i Sverige. Så mycket sånt där. Överlag tycker jag det känns som kvaliteten på det mesta här i Japan är, liksom, är väldigt hög. Liksom lägsta nivån är väldigt hög. Jag gillar det.
Hur mycket fotograferar du i din vardag nu?
Det är ju min huvudsakliga liksom inkomstkälla. Det är ju framförallt den här porträttfotografin som jag gör, men även en del reklamjobb. Jag har jobbat mycket för olika turistmyndigheter runt om i Japan genom åren. De har skickat mig land och rike runt liksom för att fota och även som lite konsult att liksom hjälpa dem med hur de ska marknadsföra sig själva mot en västerländsk publik. Så att jag har liksom gjort mycket så resefotografi nästan alla delar av Japan. Och sen då, sen ett par år tillbaka så har jag den här porträttfotobusinessen som går ganska bra. Speciellt nu sen Japan öppnade igen. Det är fortfarande bara ett och ett halvt år sedan man öppnade efter coronapandemin. Men sen dess har ju turismen skjutit, liksom, slagit nya rekord igen. Sådär.
Är det främst turister som kontaktar dig eller är det japaner också?
Ja, det är 98% turister.
Hur hittar de dig?
Genom min hemsida och Instagram. Jag tror att nu har jag gjort det så pass länge så att jag får rätt mycket på rekommendation också. Mm. Tidigare kunder som är nöjda och sådär. Mm. Och nu har vi ju körsbärsblomsäsongen som börjar om några veckor. Och då är det ju liksom årets peak i både turistantal och till landet i stort. Men även bokningar för mig. Och min fru gör ju samma sak. Liksom hon är också porträttfotograf. I år har jag valt att ta det lite lugnt så att jag vill inte göra mer än en, max två plåtningar per dag. Men hon har varit lite mer, hon vill jobba lite hårdare i år så att hon tar fler bokningar än mig. Men det är bra, då kan vi bolla mellan varandra också om jag får någon som jag känner att jag inte är så sugen på eller att den här dagen vill jag inte ha fler uppdrag, då kan hon ta det.
Tar hon mer japanska klienter?
Nej,
eller?
Nej.
Internationella?
Hon kör samma. Det är turister. Mm.
Hur gick det under pandemin för dig?
Det gick... Den här porträttfotobusinessen, den dog ju totalt.
Ja, förstås.
Det är liksom över en natt. När Japan stängde gränserna så... Ja, då, det blev ju två år med liksom noll bokningar från att... Har något dussin eller så kanske i månaden i alla fall. Ofta mer under de liksom, högsäsongerna. Men i den vevan fick jag ett jättestort resejobb av en av de lokala turistmyndigheterna i Japan. Så att det räddade mig ekonomiskt. Men sen så tog jag också chansen då att när jag inte hade några... När inga turister kunde komma hit. Då, alltså jag har en YouTube-kanal som jag har haft rätt länge. Jag tror jag startade den 2018. Men i första hand då så var det för att bara personligen liksom att jag ville dokumentera Tokyo och också ha en ursäkt att testa olika kameror och liksom olika filmfunktioner och experimentera lite med video. För jag hade inte gjort det så mycket. Men under pandemin när ingen kunde komma hit så då hade jag ju plötsligt mycket mer fritid. Så då började jag lägga upp video på den här kanalen nästan varje dag. Och det är alltså... Det är promenad-tv. Det började som så här slow-tv. Jag tog promenader i olika områden i Japan. Dels för att jag tycker det är kul att promenera och utforska nya delar av stan. Men även för att jag tycker att Japan är en väldigt en visuellt intressant plats. Speciellt nattetid. Men under pandemin då började den här kanalen få betydligt mer visningar. Och jag märkte att många besökare var återkommande. Jag fick liksom... mer och mer kommentarer från samma människor och så. Och det var någon som sa att du borde testa att göra det här live. Så då gjorde jag det. Och det var ju superkul. Liksom. Så då hade jag en sån här liten mobilgimbal. Filmade med mobilen och livestreamade till YouTube. Och det var ju, jag gjorde i princip samma sak. Men då blev det plötsligt en direktkontakt med tittarna. Och liksom folk började ställa frågor och sådär. Och det var ju superkul. Så det blev jag helt... beroende av, speciellt under pandemin, jag inte hade mycket av ett socialt liv i övrigt. För att många månader var jag för rädd för att åka tåg till exempel. Så att jag höll mig mest i mina kvarter. Och det var ju samma också i den vevan som jag blev pappa. Så det påverkade ju väldigt mycket också. Så att de här promenaderna och kontakten med tittarna var liksom för mig lite av en... Liksom, ja, men ett sätt att ska man säga, lite verklighetsflykt, lite social samvaro och lite umgänge så. Tittarna uppskattade det väldigt mycket också.
Vad är det tror du som tilltalar tittarna?
Ja, men då var det ju för att ingen kunde komma hit. Ingen kunde komma till Japan. Många av mina besökare, många av mina tittare har ju sagt också att liksom, min kanal var räddningen för deras mentala hälsa, att de liksom kunde,
de gick med de
kunde,
dig.
Ja, de kunde, ja. Dels, det var samma sak för dem. De fick det sociala, de fick också sitt resebehov något sånär tillfredsställt. Jag får fortfarande liksom tack-mail ibland, att liksom, ah, om det inte vore för din YouTube-kanal vet jag inte hur det skulle ha gått för mig. Och liksom, du var en stor, så stor hjälp för mig under pandemin och sådär. Så att ja, kanalen växte och är idag betydligt större än vad jag någonsin hade kunnat drömma om.
Är det 85 000 någonting?
Ja, det är väl ja, något sånt va? 88 000 prenumeranter.
Det vad heter den, din kanal?
Tokyo Explorer. Och det roliga är att jag på YouTube så är jag väldigt hemlig med vem jag är. Jag avslöjar inte min identitet där. Mest för att när jag startade kanalen så, liksom, så svor jag till mig själv att jag vill inte bli ytterligare en av alla de här egocentriska YouTubersarna som bara pratade om sig själv. Så här med facit i hand så har det väl ändå blivit så. I och med att nu har liksom, i och med att det är den här kompistjänsten, då är folk av förklarliga skäl väldigt nyfikna. De vet att jag har familj, de vet att jag har ett litet barn. De frågar ofta liksom hur det är med henne och så. De vet inte vad hon heter, men de vet... min kanal heter ju Tokyo Explorer. Så min dotter är Mini Explorer för mina tittare. Och frågar ofta liksom hur det är med henne och vad vi har haft för oss och sådär. Och de får ju ändå en inblick i vårt liv, så, för att liksom, vi reser ganska mycket privat runt om i Japan och sådär. Och då brukar jag alltid försöka göra en livestream eller lägga upp någon video när vi är ute och reser och sådär. Så att folk kan ändå humma om det. Men jag känner ändå att jag tror att jag har lyckats hitta en ganska bra balans. Liksom att det handlar inte bara om mig, utan i första hand så handlar det om att jag vill visa Japan. Jag vill liksom ta med folk, ja, ta folk på besök här. Så försöka fokusera på liksom områden som inte är liksom de mest välkända i Tokyo, utan för mig så är det liksom ett anonymt bostadsområde i Tokyos utkanter mycket mer intressant än ytterligare en video från Shibuya eller Shinjuku. Mm. Och många av mina tittare, de som har hängt med mig så här länge, de uppskattar det. Och sen så brukar jag alltid ha med mig också en kamera när jag är ute på promenaden, alltså lägga upp liksom foton. Jag tar stillbilder i samband med att jag promenerar, så lägger jag upp det. Så har jag ett galleri för mina Patreon-supporters där de liksom kan ladda ner de bilderna i högupplösning som så här, mobilbakgrunder och så. Mm. De vet ju att jag jobbar som fotograf och så. Jag har länge tänkt att det vore kul att integrera fotandet mer i kanalen. Mm. Men samtidigt så gillar jag det här, det enkla, och att jag liksom kan göra allting själv. Att jag inte är beroende av att ha en kameraman med mig och så, utan att jag kan göra allting med väldigt enkla medel, allt jag behöver är liksom ryms i en liten diskret axelväska. Så att när jag är ute på promenaden, då fotar jag ofta med en Ricoh GR. Just för att det är liksom den minsta kameran jag har hittat som ger en tillfredsställande bildkvalitet.
Använder du samma utrustning när du gör dina porträttjobb eller har du andra?
Nej, utan då är det Nikon fullformatskameror. Så jag köpte en Z. Vad säger man på svenska? Z8. Nu är det väl den jag använder i huvudsak. Innan var det en Z7. Min fru har ett Z6. Och samma sak på resjobben. Då är det också fullformat som gäller. Sen när jag fotar privat. Jag är så här lite. Jag gillar att testa nya kameror. Och jag byter ofta. Och här i Japan finns det en väldigt bra begagnat marknad. Du kan köpa begagnade kameror som är nästan nyskick. Och man får ganska bra betalt när man byter in gamla grejer. Så jag byter mycket. Så just nu på familjeresor och sådär så använder jag oftast en Nikon ZFC. Just för att jag gillar stylingen. Tidigare så var det Fuji-kameror. Men jag kände att det var lite svårt att motivera liksom, att ha objektivuppsättningar för båda formaten. Sen har jag en Sony RX... Vad heter den? RX1. R Mark 2, alltså Sony är ju deras sätt att namnge kameror.
Fruktansvärt. Det är samma som deras menysystem.
Den kompakta, en fullformat kompakt kamera med en fast 35 f2. Mm. Den använder jag rätt mycket också privat. Den har ju fantastisk bildkvalitet liksom, för att vara så liten. Min fru har en Leica Q som jag använder ganska mycket också när vi är ute och reser och sådär. Men sen Ricoh då, när jag är ute på promenader, är oftast den som får följa med. Vad har jag mer? När jag filmar så är nu Osmo 3, Osmo Pocket 3, men det är ganska mycket. Den är ju jättebra till just sådana här promenadvideor, i och med att den är så liten och diskret. Jag är jätteglad att den äntligen blev uppgraderad och fick en entumssensor. Jag drömde om att de skulle släppa en sån från att den första generationen kom ut. Så, Jag har haft både den första och den andra. Mycket av materialet på min YouTube-kanal är filmat med den. Ett tag använde jag Pentax mellanformatare. 645D och 645Z tror jag de heter. De var väldigt roliga att fota med för att de tvingade mig att fota ett mycket långsammare tempo. Och det gjorde att jag upptäckte liksom ett lite annan sida av min kreativitet. Och sen också att de är så stora och klumpiga och tunga. Så att, det gjorde också att stilen jag fotade på förändrades ganska mycket. Men jag gjorde mig av med... Jag hade den först och sen bytte jag upp mig till Z. Hade väl den i något år. Sen sålde jag den för att jag tänkte skaffa Fujis mellanformatare. Det var ju den vevan när de släppte första generationen av GFX som jag sålde den. Men sen hände det någonting och det blev svårt för mig att motivera kostnaden att investera i det systemet. Jag har fortfarande det i bakhuvudet att jag borde nog köpa, borde undra mig en GFX. Men jag misstänker att nästa kameraköp blir nog en GFX faktiskt. En sån skulle nog kunna lyfta mitt porträttfotograferande en del också. För det gör ju ändå att man kan... Det blir ju en lite annan look när man fotar med mellanformat. Och konkurrensen har ökat väldigt mycket här i Tokyo när det gäller just den här typen av porträttfotografi mot turister. Vi var ganska ensamma om det. Alltså det var vi och en handfull andra som gjorde det för 5 år sedan. Men nu är det väldigt många. Och då känns det som att istället för att liksom följa med prisdumpningen neråt så försöker vi konkurrera med att ha liksom en hög kvalitet istället. Och då känns det som att det kanske skulle vara bra att motivera också att ha en ännu högre bildkvalitet till exempel. Även om de flesta kunderna kanske inte bryr sig om det så tror jag ändå att det finns en liten grupp som skulle se att man kanske använder mellanformatskameror och det skulle göra att man fick en lite högre liksom, kvalitetskänsla i slutprodukten.
Mm. Det här med utrustningen då, du sa att det är lätt att byta ut kameror eller byta kameror och så. Mm. Det verkar som att vintage-kameror, det är en stor sak här. Mm, det är många som är intresserade av vintage. Det finns till och med tidningar som handlar om vintage-fotografi.
Oh ja.
Var kan man uppleva det här? Var kan man se alla kameror och köpa kameror?
Det finns ju gott om affärer som bara liksom riktar in sig på vintage-kameror. Jag vet att det finns en i Harajuku, det finns... En här i en stadsdel som heter Jugaoka som ligger ganska nära där vi är nu. De ligger lite utspritt. Men sen så har ju de stora kamerabutikerna ofta också liksom en vintageavdelning och sådär. Så att det finns.
Det verkar ju vara så gott skick på dem. Att när det är mint condition här, då är det ju inte... Det är inte låtsas mint condition, det är liksom
är väldigt,
mint.
De är väldigt hårda med liksom att bevara kvaliteten här. Det betyder väldigt mycket. För väldigt många och speciellt och för samlare och sådär. Mm. Och det är därför det är så kul och bra att vara fotograf här. För att man kan köpa begagnade grejer som ser ut och som känns som de är i ny skick. Men man sparar en tredjedel av priset eller något sånt där. Så det är rätt tacksamt. Mm. Jag köper väldigt sällan nya kameror och ny utrustning. Jag köper nästan alltid bara begagnade grejer.
Hur är prisläget då om man jämför?
Det beror lite på.
Är det värt att åka till Japan för att köpa sig en ny Z8?
Är man privatperson så är det absolut det. För att då kan du ju inte dra momsen om du köper i Sverige. Handlar man momsfritt så är väl priserna ganska jämlika. Men som privatperson så är du turist i Japan, då får du ju dels 10% tax free här. För du betalar ingen japansk moms. Så det drar man av direkt i affären.
Jaha, så då när man går och köper och säger jag vill köpa den här.
Ja, säger man så här... Visar du passet så får du 10% rabatt.
Är det sant?
Det är ju väldigt bra. Och sen dessutom så är ju yenen ganska svag nu. Så att det gör ju att de kameror som är nya och som har släppts under det senaste året och sådär. De har ju oftast haft en ganska kraftig prishöjning igen. Just på grund av att yenen har blivit så svag. Men däremot har inte begagnat marknaden riktigt hakat på. Den prishöjningen. Så att köper du begagnade grejer här så kan det vara väldigt billigt.
Mm. Gäller det bara stora konsumtionssaker eller om man går in och köper 10 filter på en så visar man passet?
Oftast så brukar det vara att du måste handla för minst 5000 yen. Så det är 350 kronor. Och det är inte bara kameraprylar utan det är alltså du kan gå in på en japansk drugstore. Vad heter det?
Typ Family Mart.
Ja, vissa Family Mart har också tax-free diskar. Otroligt. Och det är också, alltså, det är väldigt mycket kinesiska turister som kommer hit och köper jättemycket japanska skönhetsprodukter och hälsovårdsprodukter och sånt där. Det är väldigt stort.
Så om jag går in på Uniqlo och köper hela min garderob nu, ja, så kan jag köra det på touchscreen?
Absolut, absolut. Det är ju liksom också en ganska stor skillnad, kan man väl säga. Alltså, Japan är ett väldigt konsumtionsdrivet samhälle och myndigheterna satsa mycket på det liksom, som en faktor för att driva ekonomin framåt. Jag menar, är du turist i Sverige och handlar tax-free, då är det mycket mer komplicerat. Då ska du spara kvittot, du ska ta det till någon liten disk någonstans på flygplatsen och sen så får du inte tillbaka all moms utan bara en viss procent och det är mycket pappersarbete. Här är det bara, gå in, handla, visa passet och så är det klart. Ligger man i startgroparna och ska köpa någon ny, lite större, göra någon större kamerainvestering, då kan det nog absolut löna sig att resa till Japan och köpa den.
Om man ändå vill ha en trevlig semester så kan man lika gärna
Och är man fotointresserad så då ska man ju besöka Japan. Det är, liksom, det är ett måste, tycker jag.
Men om man tänker sig att man är i Tokyo och åker runt omkring. Berätta för mig några platser du tycker man ska besöka med sin kamera och när på dygnet man ska vara där.
Först absolut Shinjuku på kvällen, tycker jag, det är ett måste. Shinjuku är liksom, för mig så är Shinjuku, det är Tokyo. Där har du liksom de här breda gatorna fulla med skyltar med stora japanska tecken. Du har liksom folkmyllret, breda korsningar. Men går du ett par kvarter bort så kan du hitta liksom mysiga gränder med restauranger, yakitori-stånd där röken väller ut och liksom du har de här röda lanternerna och så. Går ett kvarter till åt en annan riktning, då kanske du hamnar i ett område som är fullt av skyskraper och liksom får den här känslan som jag minns väldigt starkt från när jag själv kom till Japan första gången, att liksom var omgiven av skyskrapor. Alltså det var en känsla som jag aldrig hade haft förut. För att det får man inte i Sverige. Och jag hade inte varit i så många andra liksom, stora städer när jag kom hit. Så jag gillar verkligen Shinjuku för att du har den variationen. Du har även en av Tokyos finaste parker, trädgårdar där. Shinjuku Gyoen som är jättehärlig. Så Shinjuku har liksom allt inom gångavstånd. Och som sagt, speciellt nattlivet där är jättespännande och värt att dokumentera. Speciellt som streetfotograf.
Det var ju så vackert nu i och med att det är så fruktansvärt tråkigt väder. Det regnar ju. Ja. Men det blir ju en extra grej när det är blött på marken. Exakt. För då blir ju allting dubbelt.
Exakt. På nattetid, då får det jättegärna regna, tycker jag. För att då blir det ännu häftigare. Så Shinjuku, absolut. Sen skulle jag verkligen rekommendera alla som kommer hit att åka någonstans lite utanför stan så att man även får en uppfattning av liksom den andra sidan av Tokyo-myntet. Liksom att det finns så himla mycket, det finns vacker natur. Liksom åker du en timme västerut med tåg, då är du fortfarande i Tokyo tekniskt sett, liksom inom stadsgränserna. Men du kan vandra i berg. Det finns ett ställe som heter Takao som är liksom det mest lättillgängliga berget. Tar knappt en timme från Shinjuku med tåg. Jättehärligt att promenera där, tycker jag. Och det är väldigt enkelt, liksom, väldigt enkel bergspromenad. Det tar väl någon timme så är du uppe på toppen. Och där på toppen finns det lite någon soba restaurang där man kan äta liksom japanska nudlar och titta på utsikten av Mount Fuji och liksom var omgiven av grönska och sådär. Takao är ganska lite turistigt. Många som bor här skulle nog liksom fnysa åt att jag väljer det istället för något av de mer otillgängliga bergen som finns bara lite längre bort. Men jag gillar Takao. Det är, så här, det är lagom dagsutflykt. Lagom utmaning. Man får en bra belöning när man är uppe och liksom jag kan åka dit efter att jag har lämnat min dotter på dagis och sen är jag hemma i god tid innan jag behöver gå och hämta henne igen. Det är perfekt. Ett annat liknande ställe är Kamakura som ligger söder om Tokyo. Men då istället för berg så har du liksom en liten kuststad med en stor strand. ligger precis i Tokyobukten, så även där kan man se Mount Fuji i bakgrunden på klara dagar, fina vyer. En av Japans charmigaste tåglinjer går där längs kusten, en gammal liten, nästan som en spårvagn. Jag tror den har funnits i gott över 100 år. Går på jättesmala spår precis liksom jämte bostadshusen och så där. Men också en jättemysig dagsutflykt. Det är ju tre stycken, tre förslag. Sen gillar jag ju Asakusa också. Asakusa är ju en del i nordöstra Tokyo, där Tokyos största tempel ligger, Sensoji. Och det är en bra stadsdel om man vill få mer den här känslan av liksom gamla Japan. Alltså det är en typisk så här tempelby kan man säga. Det är en lång gata kantad av små butiker som leder upp till själva huvudtemplet, som är väldigt stort och maffigt och imponerande. Problemet med Asakusa är att det är alldeles för mycket turister där på dagtid. Så min rekommendation är att dit ska man också på kvällen. Efter att det har blivit mörkt, då är det liksom en bråkdel av antalet människor, och det är mer locals som är ute då. Och det finns väldigt mycket bra restauranger och barer och sådär. Så då kan man njuta mer av det lokala folklivet. Men i en omgivning som känns lite mer som liksom ett Japan från förr. Shinjuku är mer modernt och liksom så. Mm. Så ja, det blir 4 exempel, men jag hoppas det är okej.
Ja, absolut. Jag var ju vid Shibuya Scramble Crossing i häromdagen. Mm. Och blev inte så imponerad, kände jag.
Nej, det är väl inte. Det är ju verkligen inte vad jag skulle säga ett liksom en vacker plats eller någonting sånt. Utan det är ju mer. Det är väl mer folkmyllret och det faktum att, eller liksom det här att det har fått, jag har rykte om sig att vara världens mest, liksom, the world's biggest, world's busiest street crossing. Mm. Det är ju kul. Alltså det är många av mina kunder vill ju fota där. Och det är ett väldigt kul ställe att ta porträttbilder på, just för att det är så kaotiskt.
Hur gör du då? Ställer du personen mitt på övergångsstället?
Jag har ett par olika grejer jag brukar göra. En är att jag står på ena sidan av korsningen och de står på andra. Och sen när det blir grönt så springer vi mot varandra de första kanske 5-10 stegen. Mm. Bara så att både jag och motivet kommer liksom längst fram mot alla andra människor. Mm. Och då har man några sekunder då man kan fota liksom den här personen eller den här familjen och ändå få lite bakgrunds blur på resten av befolkningen och sådär. Och det är bra om man liksom vill ha en miljöbild men som ändå inte är allt för stökig och så. Sen är det kul att ta så här, med långt slutartid. Mm. Göra så att folkhavet bara blir liksom lite, ja, så att de suddas ut lite grann, men att motivet eller personen man fotar får vara skarp i mitten. Det brukar också bli ganska effektfulla bilder som väldigt många tycker är spännande och så. Jag känner väl att det är lite så här, det har gjorts in i oändligheten nu och känns inte så himla kreativt längre, men många vill ha den bilden.
Jag var uppe på Shibuya Sky. Det var ganska fint.
Ja, det är fint. Det är fint. Det är ganska nytt. Det öppnade för 2-3 år sedan bara. Men det har väl, tycker jag, har blivit en av de bättre liksom, platserna om man vill se Tokyo lite från ovan. Just för att det är så öppet.
Mm. Det är många. Ju helt, det är som hela taket är öppet. Precis. Med en helikopterplatta. Så att det är inte så att man står i en rad.
Nej, utan det är, och så är det glasväggar runt liksom, så att man kan,
ja,
man kan
se. Ja, precis. Man ser allt.
Ja, men det tycker jag de gjorde ett ganska bra jobb med. Såg du den lilla baren också?
Som är när man kommer ut?
Ja, i ett av hörnen så finns det en lite exklusivare baravdelning också. Där man kan sitta och som också har liksom panoramautsikt och så. Jag tror man måste betala en speciell liksom inträdesavgift för att komma dit. Men det är rätt trevligt.
Mm. Ja, men vad tror du det är som lockar så med Japan och fotografi?
Jag tror att det är, alltså på ena sidan så är Japan så himla annorlunda jämfört med liksom vad vi är vana vid hemma i Sverige. Men samtidigt, och eftersom det är så mycket människor som bor här, så finns det liksom någonting för alla. Det spelar ingen roll hur nischat intresse du har. Men Är det en stad med 35 miljoner människor så kan du räkna med att det finns andra som har samma intresse också. Att det finns tillräckligt mycket människor för att det ska till exempel kunna finnas en bar som riktar in sig på just den målgruppen. Till exempel, det finns barer för folk som är fantaster av modelljärnvägar. Det finns barer för fantaster som är för människor som är fantaster av fotografi. Det finns ju liksom mängder av kamerabarer här i Tokyo. Mm-hmm. Det är liksom där kameranördar hänger, där man kan liksom dricka drinkar och sen så när man småpratar med personen bredvid så visar det sig att du var personen som utvecklade Nikons 28 mm objektiv liksom. Det hände faktiskt mig en gång för ganska länge sedan på en liten bar i Nakano, en kamerabar. Så var det liksom en av deras objektivingenjörer som stod bredvid mig och vi hade en väldigt kul, ett väldigt givande samtal om liksom hur, ja, vilka av Nikons objektiv som var de bästa och sådär. Och han hade faktiskt gjort det här 28 mm 1,8 för F-mount, alltså innan. Mm. Ja. Och det, jag hade ganska kort innan det mötet hade jag köpt det objektivet och var väldigt förtjust i det. Så det var kul. Och på en annan bar så sprang jag in i personen som hade utvecklat tumgreppet till Fujis X. Om det var X Pro 1 kanske. Det här var ett tag sedan. Men ja, han hade i alla fall designat ett av tumgreppen till en Fuji-kamera. Liksom. Så att liksom, oavsett vad man är intresserad av så finns det liksom nischade, så finns det en kulturen och man kan snöa in ganska ordentligt på det. Och det finns likasinnade människor som man kan träffa. Så det är väl en viktig faktor. Och sen också att japansk kultur är ju välkänd över hela världen och liksom, de har en väldigt, väldigt stark så kallad soft power. Alltså japansk kultur är, jag tror oavsett vem du frågar så har alla någon idé om vad Japan är. Och den idén kan vara ganska olika beroende på vem du frågar, men alla har någon idé. Skulle ställa samma fråga om säg Korea eller Vietnam så vet jag 17 om folk skulle ha något att säga liksom, på samma sätt. Så att det är väl ett land som alltid liksom, som finns i folks medvetande på ett sätt som gör att många blir nyfikna och vill gå vidare och utforska det mer på djupet. Och sen också så har väl Japan lite rykte om sig att också vara lite knasigt och lite liksom, det är mycket historier om liksom alla konstiga aspekter av den japanska kulturen som vetar sig ut i västerländska medier och sådär. Och ibland tycker väl vi som bor här att det är lite oförtjänt att liksom Japan får just det ryktet, att det liksom var så konstigt och speciellt. Men samtidigt så är väl det också en bra PR-grej liksom för landet.
Det är väl att många är ganska kraftiga estetiska uttryck och eftersom vill det att man fångar en estetik. Liksom. Jag tänker på det är många som har många som klär sig på olika speciella vis här. Att man verkar ha en subkultur i hur man tycker om att klä sig. Och då kan jag ju förstå om man kanske tänker att jag vill dit och fotografera de här människorna för de är spektakulära på olika sätt.
Precis. Det är ju många som tänker så, absolut. Mm. Men sen så skulle jag också säga att på samma gång som det är allt det där så är det också väldigt familjärt, alltså speciellt tror jag för oss svenskar, att det är mycket av det som vi värderar i vardagen som man även uppskattar här i Japan. Alltså vi har ju liksom jantelagen i Sverige och Japan har ju samma fast uppskruvat till 100 liksom. Och jag tror att vi båda är kulturer som ändå uppskattar det här, att saker och ting ordnade och så, även om jag tycker att Sverige håller på att förfalla rätt mycket på den punkten, men ändå den här grundtanken kring det, att liksom man ska stå ordentligt i kö, man ska vänta på sin tur, man ska sköta sig, man ska respektera andra, man ska vara artig och så. Och det tror jag gör att många kommer hit och trivs väldigt bra. Jag vet att jag själv gjorde det till exempel. Lite så.
Brukar du gå mycket på gallerier och museer, och har du några att rekommendera?
Inte så mycket nu för tiden, men Japan, alltså det finns ju ett stort fotomuseum i Ebisu. Jag vet inte om du har varit där. TOP tror jag det kallas, Tokyo Museum of Photography, men av någon anledning förkortas det TOP, T-O-P. Det är absolut värt att besöka. Där har ju oftast någon större internationell utställning, men även ett par mer lokala japanska fotografer som får visa upp sina verk. Det är absolut ett intressant ställe.
Hur tittar japaner på fotografi? Det verkar som att böckerna, det är mycket fotoböcker. Och...
Det finns mycket fotoböcker, men jag tror väl alltså... Idag så är det ju i telefon. Alltså japaner är ju de som använder sina smartphones allra mest i hela världen. Jag läste faktiskt häromdagen att genomsnittsjapanen tittar på sin telefon 4,5 timmar varje dag. Vilket delvis tror jag kan förklaras med att många har ganska långa pendlingssträckor och man sitter på tåg och sådär.
Mm.
Så att det är väl en väldigt viktig kanal. Jag läste också att Japan är det land i världen där uppladdas flest så här, Instagram stories eller Instagram reels varje dag. Instagram är ju väldigt stort här. Twitter är också väldigt stort i Japan och många delar bilder via Twitter.
Mm.
Så jag tror att alltså, för många har nog de traditionella gallerierna mer eller mindre spelat ut sin roll faktiskt. Utan det görs via internet och via sociala medier idag.
Eftersom du har bott här så länge har du säkert lärt känna till japanska fotografer som du tycker om.
Ja, det finns en del, det gör det. Det är väl samma sak där. Alltså, visst, jag skulle väl kunna namedroppa liksom så här stora, kända japanska fotografer av den gamla skolan. Så liksom Daido Moriyama som var väldigt viktig för streetfotografin och kanske också Riko Geers popularitet. Nu har jag till och med glömt bort hans namn, men den här kufiga typen... heter han då? Araki, som faktiskt har suttit och druckit drinkar med en gång på hans egen privata lilla bar i Shinjuku.
Oj.
En ganska rolig historia. En bekant till mig som skriver mycket om konst och sådär, som lyckades få till en intervju med honom. Och då var jag med i egenskap av fotograf. Och det slutade efter intervjun så bjöd han med oss till sin lilla bar i Shinjuku där vi åt och drack ganska mycket och sen så smitt han därifrån och lät på oss betala notan. Men det finns ett par mer kontemporära fotografer som jag följer på Instagram som jag tycker är väldigt inspirerande. En är en kille som heter Takeshi Yasui, tror jag. Hans Instagramnamn är Tak4, T-U-C-K-4. Jag ska bara dubbelkolla så att han inte har ändrat. Precis. Han tar väldigt mycket streetbilder. Han var mörkt, länge väldigt,
ja,
han var väldigt länge lite Fuji-ambassadör, men nu tror jag att Sony har lyckats övertala honom att gå över till den mörka sidan. Han tar ganska annorlunda mot vad många andra japanska fotografer tar. Jag gillar hans stil, jag gillar den här kontrastrika bilderna som han tar. Jag tycker han har ett bra
mörkt, vegeterat,
ja.
Mycket grafiskt.
Ja, men väldigt liksom, ja, men en väldigt duktig streetfotograf. Sen finns det en annan som jag vet inte om den här personen är japan. Ska se. Hans Instagram-namn är RKRKRK. Ruck, ruck, ruck. Han är lite mer den här nya generationens fotograf. Väldigt, väldigt redigerade bilder. Men jag gillar att han... Jag utgår från att det är en man, men jag vet faktiskt inte säkert. Den här personen är väldigt bra på att hitta spännande platser och bra motiv. Även om jag tycker att hans bilder kanske är lite väl... för redigerade för min smak. Speciellt nu på senare tid verkar han ha skruvat upp redigeringen ännu mer. Men han är väldigt, väldigt, väldigt bra på att hitta spännande platser i
båda
Japan.
Två har ju en ganska mörk estetik.
Ja.
Lite det blir nästan lite Blade Runner fast
ja,
i...
Ja, lite så kanske. Mm. Ja. Sen har vi Koki, som är en ganska ung japansk kille, men som förr i alla fall fått han väldigt mycket porträtt. Nu verkar han ha skurit ner på det. Hans stil har förändrats rätt mycket genom åren. Jag har följt honom sedan han var liksom väldigt liten på Instagram och ganska okänd. Men idag är han liksom, gör mycket så här samarbeten med olika kameramärken. Och som sagt, han brukade fota väldigt mycket porträtt. Mycket porträtt nattetid i Tokyo. Mm. Han är rätt spännande också tycker jag.
Jag ser ganska många på gatan med kamera.
Mm.
Faktiskt. Mm. Det verkar vara som en populär hobby för många att fotografera.
Ja, populär hobby och även många tror jag har det som en accessoar. Alltså det är väl samma sak där. Gamla vintage-kameror eller moderna kameror som ser med liksom vintage ut, typ som Fujis kameror, är väldigt populära.
Jag blev stoppad på gatan av någon som kände igen att jag hade den nya Fuji-kameran.
Ja.
Som var sådär, pekade såhär.
Ja.
Precis som att nu har vi samma halsband du och jag.
Ja.
Så nu, såhär, eller vi gillar samma saker.
Ja.
Typ.
Ja. Det hände mig också. Jag köpte Osmo Pocket 3 samma dag som den släpptes.
Ja.
Och bara, jag minns inte om det var samma dag eller någon dag efteråt. Men då var det också någon som stoppade mig på gatan. För den har ju den här karaktäristiska skärmen som man snurrar ut. Liksom, så att det går att känna igen den ganska lätt om man vet vad man letar efter. Så det var också någon som bara, hur är den? Liksom. Jag gillar den, hur mycket kostar den? Så det är kul, men det händer ganska ofta. Så det är samma sak om man går ut med något lite udda objektiv på kameran och sådär. Så är det ofta folk som frågar. Liksom. Så. Ja, men det är en adapter på min Nikon-kamera så att jag kan använda Sony-objektiv också. Och det har jag också liksom, hände en gång att någon la märke till det att liksom, kan du ha det här objektivet på din Nikon-kamera och så där.
Har du några mer tips till besökaren, do's and don'ts?
Jag tycker väl att kommer man till Japan så ska man ändå läs på lite grann innan om den lokala kulturen och lite vett och etikettregler. För att man ser, jag ser så himla ofta liksom folk som verkar helt obrydda om hur man ska bete sig här och som inte liksom har någon känsla alls över att titta på, betrakta sin omgivning. Och liksom, when in Rome, do as the Romans. Till exempel att liksom man ska inte sitta och prata med väldigt hög röst på tunnelbanan eller liksom... mycket så här små vardagliga vett- och etikettregler. Man behöver inte följa dem till punkt och pricka, men man bör ändå ha ett hum om dem och visa lite respekt. Så. För att, som jag sa tidigare, så blir det ofta det där att om en utlänning gör någonting dåligt här, då ses det som att alla utlänningar är så. Och för oss som bor här permanent så blir det ganska, det är liksom, det blir rätt jobbigt för oss att ofta behöva stå till svars för vad liksom någon respektlös turist har gjort. Mm. Så det är väl lite av en vädjan till alla som reser hit. Samtidigt så tycker jag att man behöver inte vara allt för orolig. Alltså väldigt många, eller en del kommer hit och tror att om de gör fel, om de håller pinnarna på fel sätt eller om de äter sushi på fel sätt så kommer liksom folk att förakta dem eller tycka att man har att de liksom gör någonting fruktansvärt. Och så strikt är det, och speciellt inte för liksom turister. De flesta japaner här håller med om att liksom kulturen är ett knepig och svår att förstå för folk som besöker, och de flesta har full förståelse för det. Men visar man bara att man gör någonting för att försöka förstå och passa in så betyder det jättemycket för många här. Och då får folk en väldigt positiv uppfattning. Så det är väl ett tips och rekommendation.
Vad är en bra tid att vara här?
Min favorit är hösten som är kommer ganska sent hit. Oktober, november, december är bra månader. Då är det fortfarande väldigt liksom vackert ute på landsbygden. Du har fantastiska liksom höstlandskap i bergen och sådär. Behagliga temperaturer. men samtidigt inte allt för mycket folk. Körsbärsträdsblomningen är ju såklart höjdpunkten liksom, och väldigt många kommer hit för att se den. I mitt tycke så är det, alltså det är ju väldigt vackert, absolut, men det är också så hektiskt just för att körsbärsträden blommar så kort. Alla vill till de berömda och populära platserna under den här korta perioden, så det är jättemycket folk överallt. Sen jag är ju ett väldigt stort fan av Okinawa, alltså de sydligaste öarna i Japan. Och där är det ju liksom, där går det ju att bada året runt. Vi brukar åka dit varje vinter, så vi var där nu senast i början av januari en vecka. Och det är ju fantastiskt.
Det är mer tropiskt,
du har vackra sandstränder. Samtidigt som man har allt det här som gör Japan så bra. Du har god och billig mat, du har jättemycket restauranger överallt. Även ute på liksom, i småstäder och sådär finns det jättemycket bra mat att upptäcka. Lite egen kultur som är väldigt spännande. En av de mest underskattade delarna av Japan. Alltså jag tycker det är ett mysterium att så många svenskar åker till Thailand varje sommar. Men ingen åker till Okinawa. Men Okinawa är så mycket bättre i mitt tycke.
Du ska ha stort tack för att du ställde upp med din dyrbara tid och träffade mig.
Självklart.
Jag tror att vi har många andra lyssnare som blir sugna på att åka hit nu. Och nu är de kanske lite mer rustade för att ta sig an Japan och vet vad de ska.
Ja, och behöver de en guide så får de gärna kontakta mig.
Absolut. Och hur hittar man dig?
Man går in på min hemsida, sidekarlsson.com. Eller så har jag mitt riktiga namn på de flesta sociala medier.
Så Instagram är Said Karlsson.
Instagram är Said Karlsson. Och sen har jag YouTube-kanalen då, Tokyo Explorer. Det är inte gör offentligt. Alltså, folk som vet vem jag är privat eller som känner till Said Karlsson, de får gärna veta att det är min YouTube-kanal. Men jag har ännu inte liksom vänt på den steken. Men Tokyo Explorer på YouTube om de vill följa med mig på promenader. Absolut. Finns jag där. Twitter och Instagram är väl där jag är mest aktiv. Och så hemsidan.
Tusen tack.
Tack själv.
Det här avsnittet var ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers Förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring hos Gevert? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, blufffakturor. Ja, du hör, det finns ju massor att få hjälp med. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt och det hjälper Svenska Fotografers Förbund till med. Dessutom får du en fin medlemstidning 4 gånger per år. Vi hörs snart igen med nya spännande röster från fotovärlden.